Mycket biografiskt och lite spänning väntar i månadens talbokstips som kommer från Malmö stadsbibliotek. Tipsare är Maria Sandelin och Birgitta Lindberg som får börja.
Mitt första tips är Ninni Schulmans Som vi lekte. Första delen i en helt ny serie som kallas Siljan-serien. Året är 1982 då den 12-årige pojken Mattias försvinner från sitt hem i den lilla byn Vomhus i Dalarna. Hans kläder och cykel hittas vid byns sjö, men där slutar alla spår. Ett år senare är han fortfarande försvunnen och polisen har avfärdat det som en drunkningsolycka. Samtidigt flyttar den före detta polisen Ingrid Wolt till Vomhus för att starta ett nytt liv efter att ha tillbringat 3 år i fängelse. Att skaffa ett jobb är inte lätt med hennes bakgrund, så för att kunna tjäna lite pengar så startar hon Siljans spaningsbyrå. Hon kontaktas av Mattias mamma som är helt nedbruten av sorg. Hon vägrar godta polisens slutsatser och vill att Ingrid undersöker saken. Det visar sig snart att många bär på mörka hemligheter i den lilla byn och att inte allt är så idylliskt som det först kan verka. Ninni Schulman är väldigt bra på att beskriva de olika personerna, deras handlingar och tankar på ett levande och trovärdigt sätt. Spännande blir det också. Jag gillar också miljö och inte minst tidsskildringarna. 80-talet, när jag själv var ung. Inga mobiltelefoner, inget internet. Kassettband med inspelningar från radio och skivspelare istället för Spotify. Och hon behöver inte heller ta till spektakulära våldsscener och galna seriemördare. Utan det är människorna och deras relationer till varandra som skapar spänningen.
Som vi lekte, inlöst i år av Anna Döbling och den är 11 timmar och 22 minuter lång. Och så finns den också i punktskrift. Maria, du har en klassiker på gång här.
Ja, Prästungen av Göran Tunström. För sisådär 30 år sedan så läste jag Göran Tunströms självbiografiska roman Prästungen. Läsningen gjorde stort intryck, men som så ofta med böcker som man läst för länge sedan så minns jag inte så många detaljer utan mer av en stämning som var vemodig och ett vackert och avklarnat språk. Jag tänkte ibland att jag borde läsa om den, men det dröjde till helt nyligen innan det blev av. Någon har sagt att detta är den bästa självbiografiska roman som har skrivits på svenska, och kanske är det så. Och mitt minne från första läsningen och de stora dragen i boken av barnets och den unges perspektiv stämde. Mitt i världen, i sunnig Värmland, utspelar sig prästsonen Görans barndom. Ute i den stora världen rasar andra världskriget, men Görans värld består av familj och kamrater, skola och lekar, upptäckarglädje och nyfikenhet. När han är 12 år dör pappa prästen och världen går sönder. Fadern hade varit kärleksfull och närvarande, en god samtalspartner, och han lämnar ett stort tomrum efter sig. Familjen tvingas nu också flytta från prästgården till en liten etta. För barnet i boken sker dödsfallet till synes som en blixt från klar himmel. Men som läsare förstår man att det varit något som kunnat hända under en lång tid. Pappan var nämligen hjärtsjuk. Så småningom blir Göran tonåring, går ut skolan och reser ut i Europa mot kärleken och författandet. Han reser för att bygga upp Europa efter kriget, till Grekland för att skriva, till Spanien och till Norge och hem till Sverige igen. Han träffar Malin och blir överväldigad och skrämd av kärlekens styrka, men så småningom vågar han närma sig henne. Han har upptäckt litteraturen och att han vill vara författare och söker sig till andra författare. Boken slutar mitt i ett skeende när Göran är några av 20 år, men eftersom det är en självbiografisk berättelse vet vi lite om hur den fortsatte. Göran Tunströms uppväxtskildring är på samma gång poetisk och underfundig, rolig och sorglig. Tunström levde mellan 1937 och 2000.
Mm. Och det är Göran Tunström själv som har läst in den. I 5 timmar och 42 minuter. Och den finns också i punktskrift, ska vi säga. Birgitta, du har en spänningsroman till.
Ja, Det är en ganska annorlunda sådan. Boken heter Coyote och är skriven av den fransk-kanadensiska författarinnan Gabrielle Filteau-Chiba. 2013 lämnade författaren sitt jobb, sitt hem och sin familj i Montreal, sålde allt hon ägde och flyttade in i en liten stuga mitt i Kamouraskas, ligger i Quebec, vildmark, och levde där i 3 år utan rinnande vatten, el, omgiven av skog, berg och vilda djur. Här skrev hon också romanen Coyote, som utspelar sig just i Kamouraska, där viltvårdaren Rafael lever ensam med sin hund i en husvagn. Hon älskar sitt ensliga jobb nära naturen och långt bort från sin familj, där hon känner sig som en främling. Hon, den enda i familjen som liknar sin gammelfarmor Marie-Ange, Mi'kmaq-indianen. Här finns svartbjörn, rödlo och inte minst prärievarg, coyote, som ligger henne särskilt varmt om hjärtat. De vilda djuren skrämmer henne inte, men när hon en dag hittar sin älskade hund, coyote, svårt skadad i en tjuvjägares fälla, och upptäcker att hon själv har varit övervakad, inser hon att en annan slags rovdjur härjar i skogen. En tjuvjägare som inte nöjer sig med att jaga djur, utan nu också har fått vittring på henne. Den här boken doftar av vildmark, mildsvida skogar, brusande fossar och höga berg. Och den är också en stridsskrift mot människans rovdrift på djur och natur. Och en fin kärlekshistoria vävs också fint in i handlingen. Jag fastnade för den här boken faktiskt på omslaget, som jag tycker är väldigt vackert. En coyote tecknad i form av blad. Ja, det är väldigt vackert gjort. Och sen öppnade jag boken och började titta, och så fastnade jag direkt faktiskt. Så jag tänkte läsa lite här från början av boken. Jag var inte ute efter att hitta en husky med ögon lika blå som Lake Louise. Jag ville helst ha en lite uppblandad tik med bruna ögon som jag. I min familj ansågs unga med blå ögon vara särskilt värdefulla, precis som i kenneln. Och till skillnad från mina blåögda syskon ansåg jag vara en syndens barn, eftersom min far misstänkte att ett upprört gräl hade fått min mor att sära på benen för brevbäraren eller någon bättre utrustad mansperson. Hela mitt liv har mina irisar påmint honom om att jag kanske var resultatet av en synd som hans hustru begått likt en sentida Eva. I vår familj har svartsjuka och falskhet alltid vägt tyngre än förnuft. Faktum är ju annars att generna kan hoppa över en eller annan generation. Både här och på alla andra draghundskennlar är det valpar med olik färgade ögon som är allra dyrast. Den lilla tik som fångar mitt intresse är ovanlig med sina bruna ögon och sin gråa päls. Hon äter inte. Hon ligger och darrar på sin bädd av hö medan de andra valparna rullar runt tillsammans. Mannen som står inne i hundgården säger att hon har ett litet blåsljud på hjärtat, att hon aldrig kommer att bli den kraftfulla draghund man hade väntat sig, och att en klen jycke som inte orkar släpa runt turister som kommit ända från Frankrike för att uppleva vildmarken och inte ens kommer att tjäna in matkostnaden. Det är en hund som man avlivar på samma sätt som hundar som blivit för gamla för att göra rätt för sig. Lysande blå ögon hade kanske kunnat rädda henne. Men eftersom hennes mamma till råga på allt tydligen har träffat en coyote under en nattlig expedition, befarade man att det skulle bli en stor utmaning att dressera avkomman. Kort sagt var den lilla bastarden redan dömd som odugling och alldeles för simpel för att någon skulle vilja ha henne. Det är henne jag vill ha, utan minsta tvekan.
Coyote. Talboken inläst av Anna Godenius och den är 9 timmar och 11 minuter lång och finns också i punktskrift. Maria, biografier av Yvonne Hirdman.
Ja, just det. Yvonne Hirdman är historieprofessorn som sagt att hela hennes forskarkarriär var en omväg för att komma fram till det som hon gör nu som pensionär, nämligen att skriva biografier. Och kombinationen av intresse för människor och djupa historiska kunskaper gör böckerna livfulla och fängslande. Hon gör samtidshistorien levande och får läsaren att reflektera över vad vi vet om det som pågår medan det pågår. Hennes senaste bok kom ut i höstas och heter Från de stora drömmarnas tid, anteckningar om fattigdom, kärlek och bildningshunger. Och handlar om författarens farföräldrar, Maj och Gunnar Hirdman, som båda kom från fattiga förhållanden och förenades i drömmar om ett annat samhälle och om att leva ett annat liv än det som var dem givet. Maj blir så småningom författare och Gunnar en av folkbildningspionjärerna i Sverige. Deras kärlekshistoria vindlar fram och tillbaka och är aldrig självklar. Båda var komplicerade personligheter. I världen pågår världskrig och revolutioner och nya idéer får fäste och allt avhandlas i den enorma brevväxling som Yvonne Hirdman tagit del av. Den röda grevinnan handlar om mamma Charlotte, för detta grevinna Stenbock farmor. Mammans äventyrliga liv fram tills att hon runt andra världskrigets utbrott hamnar i Sverige, en spegling av det tidiga 1900-talets europeiska historia. Hon föddes 1906 som tyskspråkig i Estland, men familjen flyttade snart till Österrike-Ungerns östligaste delar där de upplevde första världskriget. Under Weimarrepublikens sista år var Charlotte gift med en fattig greve i Berlin, men förälskade sig i en kommunist och flydde med honom till Moskva, där han 1937 blev offer för Stalins utrensningar. Hon lyckades ta sig ut och fick så småningom ett odramatiskt liv i Sverige. Och sen har vi Medan jag var ung, egohistoria från 1900-talet. Det är Yvonne Hirdmans självbiografi. Den blir en illustration till den genusteori som hon som historieprofessor lanserar i Sverige. Oavsett självtvivel och motiga fördomar i omgivningen tar hon sig fram, ibland till sin egen förvåning. I boken Lent kändes regnets fall mot min hand medan barnen brann i Berlin finns Yvonne Hirdmans mamma med igen som ett du som läser Dagens Nyheter våren 1945 och drömmer om fred, hoppas, gläds och chockeras över det som förmedlas av tidningen. Det handlar om krigsslutet som drar ut på tiden, men också om det andra livet som löper parallellt, om recept, hjärtespalter och inrikespolitik. Som läsare blir man fångad och upplever sig vara där och då.
Vi kan nämna då att Från de stora drömmarnas tid, inläst av Elisabeth Thorborg som talbok, 13 timmar och 5 minuter, och den finns också i punkt. Och samma inläsare är det på Den röda grevinnan. Den är 18 timmar och 35 minuter lång och finns också i punkt. Medan jag var ung, inläst av Lo Torsdotter, i 15 timmar och 8 minuter, och Lent kändes regnets fall och så vidare, inläst av Kim Redin, i 10 timmar och 12 minuter. Och de två sista finns inte i punkt. Och så går vi över till Birgitta och det sista talbokstipset, och då ska vi till Albanien.
Det stämmer. Lea Ypi heter författarinnan till mitt nästa boktips, Fri, en uppväxt vid historiens slut. Året är 1990 när den stalinistiska regimen i Albanien faller, och för den 11-åriga Lea Ypi ställs hela tillvaron på ända. Allt hon trott på visar sig vara en lögn, och inte minst hennes egen familj har hemligheter de dolt för henne under hela hennes uppväxt. De har inte alls som hon tyckt att de lever i världens bästa land under ledning av den snälle farbror Enver. Deras bakgrund som intellektuell överklass med konfiskerade egendomar och fängslade släktingar är inget Lea känner till. Allt för att Lea ska skyddas och kunna känna sig trygg. Nu kommer friheten, men den har ett högt pris. Raserade strukturer, dålig ekonomi och massarbetslöshet är bara en del av problemen. Och vad spelar det för roll om det till skillnad från tidigare finns varor att köpa i affärerna när man ändå inte har några pengar? Eller som Lea skriver, Friheten som kom var som en kall maträtt. Vi tog några tuggor, svalde snabbt och förblev hungriga. Det är en mycket gripande berättelse som väcker många frågor. Inte minst den stora frågan, vad är egentligen frihet? Kanske är det en fråga om moralisk frihet. Friheten att kunna fatta rätt beslut. Den rymmer också mycket absurd humor mitt i allvaret. Till exempel berättelsen om hur en förmodat stulen tom Coca-Cola-burk, som var en mycket eftertraktad statuspryl i dåtidens Albanien, nästan innebär slutet för en långvarig vänskap mellan två familjer. Lea Ypi lämnade Albanien 1997 och är nu bosatt i England. Där är hon professor i politisk teori vid London School of Economics.
Mm. En omtalad biografi.
Ja, det är det.
Inläsare Marika Bergström. I 12 timmar och 49 minuter bara den boken. Och den finns också i punktskrift.
Ja.
Tipsare på Malmö stadsbibliotek var Birgitta Lindberg och Maria Sandelin. Och reporter var Mats Sundling. Böckerna de tipsade om var alltså Ninni Schulman, Som vi lekte, Göran Tunström, Prästungen, Gabriel Filtå-Kiba, Coyote, Yvonne Hirdman, Från de stora drömmarnas tid, Anteckningar om fattigdom, kärlek och bildningshunger, Den röda grevinnan, Medan jag var ung, Egohistoria från 1900-talet, Lent kändes regnets fall mot min hand medan barnen brann i Berlin. Lea Ypi, Fri.